Kapitel 16. Avsked. Perrin låg på ett svettindrängt lakan och stirrade upp i taket när han insåg att mörkret började förbytas i grått. Snart skulle solen krypa upp över horisonten. Morgon. En tid för nytt hopp. En tid för verksamhet. Nytt hopp. Han skrattade nästan. Hur länge hade han legat vaken? Säkert minst en timme den här gången. Han kliade sig i det lurviga skägget och ryckte till av smärta. Den mörbultade skuldran hade blivit stel och han satte sig långsamt upp. Det bröt ut svett i hans ansikte när han rörde på armen. Men han fortsatte metodiskt. Han fick kväva plågade stön och då en svordom, men efter ett tag kunde han röra armen obehindrat igen, om än inte smärtfritt. Den sömn han hade lyckats få hade varit orolig och han hade vaknat flera gånger under natten. Under de vakna stunderna hade han sett Fails ansikte, hennes mörka, anklagande blick, och den smärta han hade fått henne att känna fick honom att gråta inombords. När han sov drömde han om att gå upp för trappan till en galge. Han drömde om hur Fail såg på, eller än värre försökte stoppa det som skulle hända. Försökte kämpa mot vitrockar, beväpnade med lansar och svärd. Han skrek när de la snaran om hans hals. Skrek för att de dödade Fail. Ibland såg hon på medan de hängde honom med ett vredgat men nöjt leende på läpparna. Undra på att han vaknade ur de drömmarna med ett ryck. En gång hade han drömt om hur vargarna kom springande ur skogen för att rädda både honom och Fail, bara för att bli spetsade på vitrockarnas lansar eller skjutna med deras pilar. Natten hade skänkt honom föga vila. Han tvättade sig och klädde på sig så snabbt han kunde och lämnade rummet, som om han skulle kunna lämna minnet av drömmarna bakom sig. Det fanns inte mycket kvar som vittnade om nattens drabbning. Här och där såg han en gobeläng som delats av ett svärdshugg, en kista vars hörn splittrats av en yxa eller en ljusfläck på golvet där man hade tagit bort en blodfläckad matta. Majeren hade mobiliserat hela sin här av livreklädda tjänare, trots att många av dem var omplåstrade och bandagerade. De sopade, tvättade, städade undan och bytte ut. Själv blinkade hon omkring stöd mot en käpp. En kraftig kvinna vars grå hår satt upptryckt som en rund hetta av ett bandage runt huvudet. Hon ropade ut sina order med barsk röst. Uppenbarligen fast besluten att avlägsna varje tecken på denna andra kränkning som klippan hade drabbats av. När hon såg Perrin neg hon nästan omärkligt mot honom. Inte ens storfurstarna fick särskilt mycket mer från henne, inte ens när hon var kry. Trots allt tvättandet och skrubbandet kände Perrin en svag lukt av blod under all vax, polityr och såpa. Skarp, metallisk lukt av människoblod. Stinkande troll och blod och fränt myrdre i blod vars odör brände i näsborrarna. Det skulle bli en lättnad att få komma härifrån. Dörren till Loyals rum var en fan bred och mer än dubbelt så hög och det jättelika dörrhandtaget, format som hopslingrade vinrankor, satt i jämnhöjd med Perrins huvud. Det fanns ett antal sällan använda gästrum för ogier i klippan. Tears klippa var äldre än till och med ogiernas storhetstid som stenbyggare. Men likväl satte man en ära i att anlita dem någon gång ibland. Perrin knackade på, tryckte ner dörrhandtaget och steg in när han hörde orden "Kom in" uttalas med en röst som liknade ett långsamt snöskred. Allting i rummet var i samma skala som dörren och likväl såg det helt normalt ut i förhållande till Loyal. Han stod i skjortärmarna mitt på den bladmönstrade mattan med sin långskaftade pipa i munnen. Ogen var längre än en trollock och bar breda, lårhöga stövlar. Den gröna rocken knäppt ner till midjan och därefter vidgad som en kilt över de säckiga byxorna såg inte längre besynnerlig ut i Perrins ögon. Men det räckte ändå med en hastig blick för att man skulle se att detta inte var en vanlig man i ett vanligt rum. Ogiens näsa var så bred att den nästan var ett tryne, och ögonbrynen, som liknade ett par långa mustascher, dinglade på varsin sida om två ögon, stora som tekoppar. Öronen kröntes av tofsar och stack upp genom ett lurvigt svart hårsvall som nådde Ogien nästan till skuldrorna. Han log mot Perrin med pipan i munnen, och det var nästan som om hans ansikte klövs i två bitar av den breda munnen. "God morgon, Perrin," mullrade han och tog ut pipan. "Har du sovit gott?" "Inte så lätt efter en sån natt. Själv har jag suttit uppe halva natten och skrivit ner allt som hände." I andra handen höll han en penna, och det var bläckfläckar på de tjocka fingrarna. Överallt låg det böcker, både på stolarna i Ogirs storlek och på bordet som nådde Perrin till bröstet. Det var inte alls oväntat. Men vad som förvånade honom var blommorna. Här fanns blommor av alla slag, i alla upptänkliga färger och former. Blommor i vaser, blommor i korgar, buketter knutna med sidenband eller enkla snören. Stora sammanflätade sjok med blommor som stod likt bitar av låga beväxta trädgårdsmurar. Perrin hade aldrig sett dess like, aldrig inomhus. Luften fylldes av deras doft. Det som verkligen fångade hans uppmärksamhet var dock bulan på Loyals huvud, stor som en knytnäve, och Loyals haltande gång. Om Loyal var för illa skadad för att kunna resa, han skämdes för att han tänkte så. Ogien var hans vän, men han måste. "Så du blev skadad, Loyal. Moraine skulle kunna hela dig. Det gör hon säkert om du ber henne." "Åh, jag klarar mig. Och det var så många andra som verkligen behövde hennes hjälp. Jag vill inte besvära henne. Det är i varje fall inte så farligt att det stör mitt arbete." Loyal sneglade mot bordet där en stor bok med tygpärmar. För Perrin var den stor, men den skulle få plats i en av Ogiens rockfickor, låg uppslagen bredvid ett öppet bläckhorn. "Jag hoppas att jag har beskrivit allting som det var. Jag såg inte mycket av det som hände i natt, inte förrän det var över." "Loyal," sa Fail och reste sig upp bakom ett av blomstersjoken med en bok i händerna, "är en hjälte." Perrin hajade till. Blommorna hade helt och hållet dolt hennes lukt. Loyal hyssade åt henne. Det ryckte generat i hans öron och han viftade avvärjande med sin stora hand, men hon fortsatte. Rösten var sval, men hon riktade en glödande blick mot Perrin. Han samlade ihop så många barn han kunde och några av deras mödrar i ett stort rum, och sen försvarade han ensam ingången mot trollocker och myrdrailer under hela anfallet. "De här blommorna är från kvinnorna i klippan, för att hedra hans trogenhet och orubbliga mod." Hon fick orden "trogen" och "orubblig" att låta som pisksnärtar. Perrin lyckades låta bli att rycka till, men det var nätt och jämnt. Det han hade gjort var det rätta, men han kunde inte vänta sig att hon skulle förstå det. Det skulle hon inte göra ens om hon visste hans själ. Det var det rätta, det var det. Han önskade att alltsammans hade känts bättre. Det var knappast rättvist att ha rätt och ändå behöva känna sig som om han hade fel. "Det var ingenting." Det ryckte vilt i Loyals öron. "Barnen kunde ju inte försvara sig själva, det var hela saken. Inte är jag någon hjälte." "Dumheter." Fail la ett finger mellan boksidorna och gick närmare Ogien. Hon nådde honom inte ens till bröstet. "Det finns inte en enda kvinna i klippan som inte skulle vilja gifta sig med dig om du vore människa. Och en del skulle gärna göra det ändå. Loyal är ett namn som passar dig, för du är lojal av naturen. Alla kvinnor älskar en sån man." Ogiens öron blev stela av bestörtning och Perrin log stort. Hon hade uppenbarligen smickrat Loyal hela morgonen i hopp om att Ogien skulle ta henne med oavsett vad Perrin tyckte om saken. Men nu hade hon trampat på en öm tå utan att veta om det. "Har du hört någonting från din mor, Loyal?" frågade han. "Nej." Loyal lyckades låta lättad och bekymrad på samma gång. "Men jag träffade Lefar i staden igår. Han blev lika förvånad över att stöta på mig som jag honom. Det är inte vanligt att vi ogier Aichir. Han kom från Steading Shangtai för att diskutera reparationerna av en del ogier-arbeten i ett av palatsen. Jag hyser inte minsta tvivel om att det första han säger när han återvänder till städningen är Loyal Aichir. Det var bekymmersamt, sa Perrin, och Loyal nickade missmodigt. Lafar sa att de äldste har utlyst mig som rymling och att min mor har lovat att se till att jag gifter mig och kommer till ro. Hon har till och med valt ut någon redan. Men Lafar visste inte vem det var. Det var i varje fall vad han sa. Han tycker att sånt är lustigt. Hon kan vara här inom en månad. Fail såg så förvirrad ut att Perrin nästan log igen. Hon trodde att hon visste så mycket mer om världen än han, och det stämde väl för all del också. Men hon kände inte Loyal. Steading Shangtai var Loyals hem och låg i världsryggen. Eftersom Loyal nätt och jämt hade passerat 90-årssträcket var han egentligen inte gammal nog att ge sig av därifrån på egen hand. Ogierna har väldigt lång livstid, och efter deras sätt att räkna var Loyal inte äldre än Perrin, kanske till och med yngre. Men Loyal hade gett sig av hemifrån ändå, ut för att se världen. Och det han fruktade mest av allt var att hans mor skulle hitta honom och släpa hem honom till städningen så att han blev tvungen att gifta sig och kanske aldrig få ge sig därifrån igen. Fail försökte komma underfund med vad det egentligen var som de pratade om, och Perrin bröt tystnaden. Jag måste tillbaka till Chufloden, Loyal. Där skulle din mor aldrig hitta dig.
Nej, det är sant.
Ogen drog besvärat upp axlarna. Men min bok, berättelsen om Rand och dig och Match. Jag har redan massor av anteckningar, men...
Han stod och trampade bakom bordet, kikade ner på den öppna boken vars sidor var täckta av prydligt präntade bokstäver.
Jag ska skriva den sanna berättelsen om draken återfödd, Perrin. Den enda bok som skrivs av någon som verkligen har rest tillsammans med honom, som såg allt sammans hända. Draken återfödd av Loyal, son av Arendt, son av Halen från Steading Shangtai.
Han rynkade pannan, böjde sig över boken och doppade pennan i bläckhornet.
Det där stämmer inte riktigt. Det var mer som att...
Perrin la handen på boksidan där Loyal tänkte skriva.
Om din mor hittar dig kommer du inte att skriva någon bok. Inte om Rand i varje fall, och jag behöver din hjälp, Loyal.
Min hjälp? Jag förstår inte, Perrin.
Vitrockarna är i Tjufloden. De är på jakt efter mig.
Dig? Men varför det? Loyal såg nästan lika förvirrad ut som Fail hade gjort.
Fail hade å andra sidan fått en självbelåten min som gjorde Perrin illa till mods.
Perrin fortsatte ändå.
Det spelar ingen roll varför. Huvudsaken är att de jagar mig. De kommer kanske att skada folk medan de letar efter mig. Mina föräldrar och fränder. Om jag kan komma dit fort nog kan jag hindra det. Men det måste verkligen gå fort. Ljuset vet hur mycket de redan har hunnit ställa till med. Jag behöver din hjälp att ta mig dit genom vägarna. Du berättade en gång att det fanns en port här. Och jag vet att det fanns en i Manatharan. Den måste fortfarande finnas kvar där, i bergen ovanför Emond's Wall. En port kan inte förstöras, det har du sagt. Jag behöver din hjälp, Loyal.
Det är klart att jag ska hjälpa dig, Perrin, sa Loyal.
Vägarna. Han pustade och öronen slokade en aning. Jag vill skriva om äventyr, inte uppleva dem. Men en gång till kan väl inte skada. Ljuset give, avslutade han med innerlig röst.
Fail harklade sig diskret.
Glömmer du inte någonting nu, Loyal? Du lovade att du skulle ta med mig in i vägarna om jag bad om det, och innan du tog med någon annan dit.
Jag lovade att vi skulle titta på en port, sa Loyal. Och hur det ser ut på insidan. Det kan vi göra när jag och Perrin ger oss av. Du skulle väl kanske kunna följa med oss. Men en färd genom vägarna är ingen lätt sak. Jag skulle aldrig själv ge mig in där om inte Perrin behövde det. Fail ska inte följa med, sa Perrin bestämt. Bara du och jag, Loyal. Fail tog ingen notis om honom. Hon log upp mot Loyal som om han bara retades. Du lovade mer än att bara titta, Loyal. Du lovade att ta med mig vart jag än ville, när jag än ville det. Och innan du gjorde det med någon annan, du svor på det. Det gjorde jag, protesterade Loyal. Men bara för att du vägrade tro på att jag skulle visa dig dem. Du sa att du inte skulle tro mig om jag inte svor på det. Jag ska göra vad jag lovade. Men du vill väl inte gå före Perry när han behöver min hjälp? Du svor på det, sa Faye lugnt. Vid din mor och din mormor och vid din mormors mor. Ja, Faye, det gjorde jag. Men Perrin, du svor, Loyal. Tänker du bryta din ed? Ogen såg eländigare ut än någonting Perrin tidigare hade sett. Hans skuldror var hopsjunkna och öronen slokade. Mungiporna pekade neråt och de långa ögonbrynen hängde ner på kinderna. Hon har lurat dig, Loyal. Perrin undrade om de hörde hur han skar tänder. Hon har lurat dig med avsikt. Fails kinder blev röda, men hon sa ändå. Bara för att jag var tvungen, Loyal. Bara för att en dum karl tror att han kan ordna mitt liv så att det passar honom. Annars skulle jag aldrig ha gjort det. Du måste tro mig. Spelar det ingen roll att hon lurade dig, frågade Perrin. Och Loyal skakade dystert på sitt tunga huvud. Ogier håller ord, sa Fail. Och Loyal ska ta mig till Tjuvfloden. Eller åtminstone till porten i Manöfären. Jag skulle vilja se Tjuvfloden. Loyal rätade på sig. Men det betyder ju att jag kan hjälpa Perrin trots allt. Fail, varför drog du ut på det så där? Inte ens Failar skulle tycka att det var roligt. Det fanns en antydan till vrede i hans röst. Det behövdes mycket för att göra en Ogier arg. Om han ber mig, sa hon beslutsamt. Det ingick i avtalet, Loyal. Bara du och jag, ingen annan. Om de inte bad mig om lov. Han måste be mig om lov. Nej, sa Perrin innan Loyal hade hunnit svara. Jag tänker inte be dig. Hellre rider jag till Imons hål. Hellre går jag. Så du kan lika gärna sluta med dina dumheter. Lura, Loyal. Försöka tränga dig på där du inte är önskvärd. Hennes lugn försvann och ersattes av vrede. Och när du kommer fram har jag och Loyal redan tagit hand om vitrockarna. Alltihop kommer att vara över. Be mig, din dumma smet. Be mig bara om lov så får du följa med. Perrin försökte samla sig. Han skulle aldrig få henne att förstå sin ståndpunkt. Men han tänkte inte be henne om lov. Hon hade rätt. Till häst skulle det ta honom flera veckor att komma till Tjuvfloden. Men det skulle gå på kanske 2 dagar genom vägarna. Men han tänkte inte be henne. Inte när hon har lurat Loyal och försökt hunsa mig. Då beger jag mig ensam till Manetharan genom vägarna. Jag följer efter er båda. Om jag håller mig tillräckligt långt bakom för att inte ingå i ert sällskap, bryter jag inte mot Loyals ed. Du kan inte hindra mig från att följa efter er. Det vore farligt, Perrin, sa Loyal med bekymrad röst. Det är mörkt i vägarna. Om du missar en avtagsväg eller råkar ta fel bro, kan du vara vilse för alltid. Eller till Smashing Chin får tag i dig. Be henne, Perrin. Hon har ju sagt att du får följa med om du gör det. Var snäll och be henne nu. Ogiens djupa stämma darrade när han nämnde Smashing Chin och en kall kåre löpte ut efter Perrins ryggrad. Smashing Chin. Svarta vinden. Inte ens Eichedena visste om den var ett av skuggans yngel eller någonting som hade växt fram ur vägarnas förfall. Det var på grund av Smashing Chin som alla som gav sig in bland vägarna riskerade att dö. Det var vad Eichedena sa. Svarta vinden åt själar. Det var sant, det visste Perrin.
men han fick rösten att förbli stadig och höll sitt minspel under kontroll. Bränner mig om jag låter henne tro att jag ska ge efter. Det kan jag inte, Loyal. I varje fall tänker jag inte göra det. Loyal gjorde en plågad grimas. Fail, det blir farligt för honom att försöka följa efter oss. Snälla, ge med dig och låt honom... Hon avbröt honom med skarp röst. Nej, varför skulle jag det? Om han är så styvnackad att han inte kan be om det. Varför skulle jag ens bry mig om ifall han kommer vilse? Hon vände sig till Perrin. Du kan rida nära oss, så nära du behöver, så länge det är klart och tydligt att du följer efter. Du ska springa efter mig som en hundvalp tills du ber mig. Varför kan du inte bara be mig? Envisa människor, muttrade Ogen. Brådstörtade och envisa, till och med när det leder rakt i fördärvet. Jag vill ge mig av redan idag, Loyal, sa Perrin, utan att titta på Fail. Ja, det är förmodligen bäst att göra det så fort det går, instämde Loyal med en dyster blick på boken som låg på bordet. Jag kan väl renskriva mina anteckningar under resan. Ljuset vet det vad jag missar när jag inte längre är hos Rand. Hörde du vad jag sa, Perrin? Frågade Fail uppfordrande. Jag hämtar min häst och lite proviant, Loyal. Vi kan vara iväg innan morgonen är över. Bränner dig, Perrin Ibarra. Svara mig. Loyal tittade bekymrat på henne. Perrin, är det säkert att du inte kan... Nej, avbröt Perrin honom med mjuk röst. Hon är envis som en åsna och tycker om att luras. Jag tänker inte dansa omkring för att det roar henne. Han visade inte att han hörde det ljud som Fail gav ifrån sig, som när en katt får syn på en främmande hund och är redo att gå till anfall. Jag säger till så snart jag är klar. Han började gå mot dörren och hon ropade ursinnigt efter honom. Jag bestämmer när vi far, Perrin Ibarra. Jag och Loyal, hör du på? Du får se till att vara klar om 2 timmar, annars lämnar vi dig kvar. Om du tänker komma med kan du möta oss vid stallet vid Drakmursporten. Hör du vad jag säger? Han kände på sig hur hon rörde sig och stängde dörren just som någonting slog i den med en tung duns. Förmodligen en bok. Loyal skulle bli utom sig. Han blev hellre slagen i huvudet än att man skadade någon av hans böcker. En kort stund stod han och lutade sig uppgivet mot dörren. Efter allt han hade gjort, allt han hade genomgått för att hon skulle hata honom. Och nu skulle hon nu ändå behöva se honom dö. Den enda trösten var att hon kanske skulle vara glad åt det nu. Fördömda, envisa kvinna. När han vände sig om för att gå såg han en av ailmännen närma sig. Mannen var lång med rödaktigt hår och gröna ögon. Han skulle ha kunnat vara Rands kusin eller kanske en ung morbror eller farbror. Perrin kände Gål och tyckte om honom. Om inte annat så för att han aldrig hade fällt minsta anmärkning om hans gula ögon. Må du finna skugga denna morgon, Perrin. Majeron sa att du hade gått hitåt. Fast helst skulle hon nog ha velat sätta en kvast i händerna på dig. Den kvinnan är lika hård som de visa. Må du finna skugga denna morgon, Gål. Alla kvinnor är styvnackade, om du frågar mig. Kanske det. Om man inte vet hur man ska komma runt dem. Jag har hört att du ska resa till Tjufloden. Ljus, morrade Perrin, innan ailmannen hann säga mer. Känner hela klippan till det. Och Moraine visste det. Gål skakade på huvudet. Randall Thor talade med mig i en rum och sa åt mig att inte berätta det för någon. Jag tror att han har talat med andra också, men jag vet inte hur många som vill följa med dig. Vi har vistats länge på denna sidan drakmuren nu och många längtar efter det trefaldiga landet. Följa med mig? Perrin kände sig helt överrumplad. Om han fick ailkrigare med sig. Det fanns möjligheter som han inte ens hade vågat tänka på förut. Bad Rand dig att följa med mig till Tjufloden. Gål skakade på huvudet igen.
Han sa bara att du skulle fara dit och att det fanns män som kanske skulle försöka döda dig där. Men jag tänker göra dig sällskap om du vill.
Om jag vill, nästan skrattade Perrin.
Det vill jag. Vi ska in i vägarna om ett par timmar.
Vägarna?
Gål hade inte rört en min, men han blinkade till.
Gör det någon skillnad?
Döden kommer till alla män, Perrin.
Det var knappast något trösterikt svar.
Jag kan bara inte tro att Rand skulle vara så grym, sa Egwen, och Ninni tillade. Han försökte i varje fall inte hindra dig.
De satt på Ninnis säng och delade upp de guldmynt som Moraine hade gett dem. Elaines och Ninni fick 4 välfyllda börsar var att bära i särskilt ditsydda fickor under kjolarna. Och ytterligare varsin, inte stor nog att dra till sig oönskad uppmärksamhet, att bära vid bältet. Egwen hade tagit färre av mynten. Det fanns mindre användning för guld i Eilöknen. Elaine tittade på de 2 prydligt hoprullade knytena och läderränseln som låg vid dörren. Där fanns alla hennes kläder och andra tillhörigheter. Kniv och gaffel i en ask, hårborste och kam, nålar, tråd, fingerborg, sax, ett elddon och en extra kniv. Mindre än den hon bar vid bältet. Tvål, badsalt och... Det var löjligt att gå igenom listan en gång till. Ägg och en stenring låg i tryckt förvar i hennes bältespåse. Hon var redo att ge sig av. Det fanns ingenting som kunde hålla henne kvar. Nej, han gjorde inte det. Elaine var stolt över hur lugn och samlad hon lät. Han verkade nästan lättad. Lättad. Och jag var förstås tvungen att ge honom det där brevet, där jag blottar min själ som en annan blind idiot. Han öppnade åtminstone inte förrän jag har åkt. Hon ryckte till när Ninni la handen på hennes axel. Ville du att han skulle be dig att stanna? Du vet ju vad du skulle ha svarat, eller hur?
Elaine tryckte samman läpparna. Naturligtvis, men han hade inte behövt se så nöjd ut.
Det var inte vad hon hade tänkt säga.
Jag kan fortfarande inte tro att han skulle vara så...
började Egwen muttra med ilsken röst.
Elaine fick aldrig veta vad hon hade tänkt säga. För i samma stund slog dörren upp med sån kraft att den dunsade mot väggen. Elaine hade omfamnat Sidar redan innan den första förskräckelsen hade gått över och blev först generad när hon såg att den hand som dörren slog i på återvägen tillhörde Lärn. Sen bestämde hon sig för att hålla fast vid urkällan ännu en stund. Med sina breda axlar fyllde väktaren dörröppningen och hans ansikte var som ett åskmoln. Om hans blå ögon hade kunnat sända ut de blixtar som rymdes där skulle Ninniv ha blivit bränd till aska. Även Egwen omvärvdes av Sidars glöd och inte heller hon släppte den. Lärn tycktes bara se Ninniv. Du lät mig tro att du skulle återvända till Tarvalon, sa han med sträv röst.
Det kan hända att du trodde det, sa hon lugnt, men jag har aldrig sagt det.
Aldrig sagt det? Aldrig sagt det. Du talade om att du skulle resa idag och varje gång var det i samband med de 2 mörkvännerna som skulle skeppas till Tarvalon. Varje gång. Vad ville du att jag skulle tro?
Men jag sa aldrig.
För ljusets skull, kvinna, röt han. Utsätt inte mig för några ordklyverier.
Elaine utbytte en orolig blick med Egwen.
Denne man hade en självkontroll hård som järn, men nu var den nära att rämna. Ninni gav ofta sina känslor fritt spelrum, men nu mötte hon honom med svalt lugn. Hon höll huvudet högt, blicken var rofylld och händerna vilade fortfarande på klänningens gröna sidentyg. Med synbar ansträngning samlade sig Lärn. Åter samma orubbliga stenansikte, åter samma självkontroll. Och likväl var Elaine säker på att det bara var på ytan. Jag skulle fortfarande inte ha vetat vart du tänkte resa om jag inte hade råkat höra att du hade befallit fram en droska som ska föra dig till ett skepp till Tanshiko.
Jag vet inte varför den ärmelintronande lät dig lämna tornet till att börja med. Eller varför Moraine lät dig vara med och fråga ut de svarta systrarna. Men ni är antagna, ni tre. Antagna, inte Eichedere. Tanshiko är inte en plats som lämpar sig för någon annan än en fullvärdig Eichedere med en väktare som skydd. Jag tänker inte låta dig ge dig in i någonting sånt.
Jaså, sa Ninif med lätt röst.
Du ifrågasätter Moraines beslut och den ärmelintronandes därtill. Jag kanske alldeles har missförstått det här med väktare. Jag trodde att ni svor att godta och lyda Eichedernas befallningar bland annat. Lern, jag förstår att du är bekymrad och jag är tacksam, mer än tacksam. Men vi har alla våra uppgifter att utföra. Vi ska fara till Tanshiko och du måste finna dig i det.
Varför? För ljusets skull. Berätta åtminstone varför.
Tanshiko. Om inte Moraine har berättat det för dig, sa Ninni mjukt, så har hon kanske sina skäl. Vi måste utföra våra uppgifter, precis som du måste utföra dina.
Lan darrade.
Han darrade och bet ilsket ihop käkarna. När han tog till orda igen var det med en tvekan som var högst ovanlig för honom.
Du kommer att behöva någon som hjälper dig, Tanshiko. Någon som ser till att ingen tarabonesisk tjuv sticker kniven i ryggen på dig för att ta din börs.
Sådant var Tanshiko redan innan kriget började, och allting som jag har hört tyder på att det är ännu värre nu.
Jag skulle kunna skydda dig, Ninni.
Elaines ögonbryn for upp. Han kunde väl inte mena. Det kunde han bara inte. På Ninni verkade det inte som om han hade sagt någonting anmärkningsvärt.
Din plats är hos Moraine.
Moraine, svetten bröt fram i väktarens hårda ansikte och han kämpade med orden. Jag kan. Jag måste. Ninni, jag...
Ja,
du stannar hos Moraine, sa Ninni skarpt, tills hon löser dina band. Du gör som jag säger.
Hon tog fram ett prydligt hopvikt papper ur bältespåsen och stack det i händerna på honom.
Han rynkade pannan, läste, blinkade och läste det en gång till.
Elaine visste vad som stod på pappret.
Vad bäraren av detta dokument gör sker enligt min befallning och med mitt bemyndigande. Lyd och tig på min befallning. Jeanne Sange, sigillens väktarinna. Chervalons låga, den ärmelintronande. Ett likadant papper låg i Egwens bältespåse. Även om ingen av dem visste hur stor nytta det skulle vara till dit hon skulle.
Men det här tillåter dig att göra vad du vill, protesterade Lan. Du kan tala i den ärmelintronandes namn. Varför skulle hon ge ett sånt dokument till en antagen?
Ställ inga frågor som jag inte kan besvara, sa Ninni, och tillade sedan med antydan till ett leende.
Var bara glad att jag inte säger åt dig att dansa för mig.
Elaine var själv nära att le. Och Egwen gav ifrån sig ett halvkvävt ljud som säkert var ett tillbakahållet skratt. Det var det som Ninni hade sagt när de fick breven från den ärmelintronande. Med det här skulle jag kunna få en väktare att dansa. Ingen av dem hade just några tvivel om vilken väktare hon hade menat.
Gör du inte?
Du avfärdar mig verkligen på ett snyggt vis. Du utnyttjar mitt band och mina seder. Det här brevet.
Det fanns en farlig glöd i Läns ögon. Men det tycktes inte Ninni lägga märke till när hon tog tillbaka brevet och stoppade tillbaka det i bältespåsen.
Du är sannoliken en självupptagen man, är Lan Mandragoran. Vi gör vad vi måste göra, precis som du kommer att göra.
Självupptagen, Ninni Almira. Är jag självupptagen?
Lan steg fram till Ninni så snabbt att det var väldigt nära att Elaine utan att tänka fångade in honom med flöden av luft.
Ena ögonblicket stod Ninni på golvet och han nätt och jämt gapa förskräckt när den resliga mannen tornade upp sig framför henne. Och i nästa stund dinglade hennes tår en fot ovanför golvet medan hon blev mycket grundligt kysst. Till att börja med sparkade hon honom på smalbenen och hamrade med knytnävarna mot hans armar samtidigt som hon protesterade med rasande halvkvävda ljud. Men efter ett tag slutade hon sparka. Istället höll hon honom om axlarna utan att protestera det minsta. Egwen sänkte generat blicken, men Elaine tittade intresserat på. Var det så hon själv hade sett ut när Rand? Nej, jag ska inte tänka på honom. Hon undrade om hon hade skrivit ett nytt brev där hon tog tillbaka allt det hon hade sagt i det första, så att han begrep att det inte gick att behandla henne hur som helst. Men ville hon det? Efter en stund satte Lärn ned Ninni igen. Hon vinglade en aning när hon rättade till klänningen och slätade till håret med ilskna rörelser. Du har ingen rätt att, började hon andlöst, men fick avbryta sig för att svälja. Du får inte hantera mig på det där sättet, så att hela världen kan se på. Jag vägrar att gå med på det. Inte hela världen, svarade han. Men om de kan se kan de också höra. Du har hittat en plats i mitt hjärta där jag inte trodde att någonting mer skulle rymmas. Du har fått blommor att växa där jag bara odlade damm och stenar. Kom ihåg det på din resa som du envisas med att göra. Om du dör kommer jag inte att överleva länge. Han gav Ninni ett av sina sällsynta leenden. Även om det inte direkt gjorde hans ansikte mjukare så blev det lite mindre hårt. Och kom också ihåg att jag inte alltid är så lätt att befalla över. Ens med ett brev från den Ämelintronande. Han gjorde en elegant bugning. Ett ögonblick trodde Elaine att han tänkte böja knä och kyssa Ninivs ormring. Som ni befaller, mumlade han. Så ska jag lyda. Det var svårt att säga om han menade allvar eller ej. Så snart dörren hade stängts bakom honom sjönk Ninni ner på sängkanten. Som om hon äntligen tillät sina knän att ge vika. Hon stirrade på dörren med tankfull bekymrad min. Retar du den fogligaste hund en gång för mycket, citerade Elaine, så biter han dig. Inte för att Lärn är speciellt foglig. Ninni fnös och gav henne en vass blick. Han är outhärdlig, sa Egwen. Ibland är han verkligen det. Ninni, varför gjorde du så där? Han var ju redo att följa med dig. Jag vet att du inte önskar någonting hellre än att ta honom från Moraine. Och försök nu inte förneka det. Det försökte inte Ninni. Istället plockade hon med klänningen och slätade till överkastet på sängen. Inte på det här sättet, sa hon slutligen. Jag vill ha honom, hela honom. Jag vill inte att han ständigt ska minnas en bruten ed till Moraine. Jag vill inte att det ska finnas någonting sånt mellan oss. För hans skull, lika mycket som för min egen. Men blir det någon skillnad om du får honom att be Moraine att befria honom från sitt band, frågade Egwen. En man som Lärn skulle betrakta det som lika grovt som ett edsbrott. Den enda möjlighet som återstår är att du på något sätt får henne att självmant släppa honom. Hur skulle det gå till? Jag vet inte, Ninni fortsatte med stadigare röst. Men det som måste göras kan också göras. Det finns alltid något sätt. Nå, det får framtiden utvisa. Vi har arbete att göra och här sitter vi och gruvar oss över karar. Är du säker på att du har allting som du behöver i öknen, Egwen? Abienda håller just på att göra allt i ordning, sa Egwen. Hon verkar fortfarande dyster, men hon säger att vi kan komma fram till Ruidin på en dryg månad om vi har tur. Vid det laget kommer ni att vara i Tanshiko. Kanske förr, sa Elaine. Om allt som sägs om havsfolkets stävare är sant. Du är väl försiktig, Egwen. Det blir säkert farligt i Eilöknen, även med Abienda som vägvisare. Jag ska vara försiktig. Ni med, båda två.
Numera är Tanshiko inte mycket säkrare än Eilöknen. Sen omfamnade de varandra, alla tre på en gång, och upprepade sina förmaningar till varandra att vara försiktiga. De försäkrade sig om att alla mindes de tidpunkter som de hade bestämt för sina möten i Tell Aaron Riords Cheers klippa. Elaine torkade bort tårar från kinderna. Det var väl tur att Lan gick. Hon gav till ett darrigt skratt. Han skulle tycka att vi var fåniga. Nej, det skulle han inte, sa Ninive och drog upp kjolarna för att stoppa ner en av börsarna i dess ficka. Visserligen är han en man, men någon fullständig träskalle är han inte. Det måste finnas tid att leta upp papper och penna innan droskan skulle fara, tänkte Elaine. Hon skulle nog hinna. Ninive hade rätt. Man måste hantera män med fast hand. Rand skulle bli varse att han inte skulle bli kvitt henne så lätt. Och att det inte skulle bli lätt för honom att vinna tillbaka hennes gunst.